Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Ungfaden.
Vårt bästa tekniska avsnitt.
Ja, vårt bästa tekniska avsnitt. Jag har lite tekniska problem idag, men vi hoppas att det här ska funka bra för gott folk. Det är jag Martin, och så har jag Amina med mig idag också.
Yes.
Ja. Hur är ditt sommar då?
Det är ganska bra. Jag kan inte fatta att juni snart är slut. Det är väldigt sjukt.
Vi spelade in det här den 26 juni.
Ja, något sånt. Ja, det stämmer. Ja. Och ja, sommarlovet, jag gör ju inte så mycket. Men ja, det är skönt att vara på sommarlov. Absolut. Ja,
jag ska gå på min semester på måndag. Då. När ni lyssnar på det här så har jag haft semester i 3 veckor.
Är det sant?
Ja.
Oj, det här kommer att vara intresserad.
Skin och jobba en vecka. Ja.
Jag kanske inte borde outat datumet då,
men... Det gör ingenting. Okay, alltså, vi brukar försöka ligga liksom ett tag framöver när vi spelar in. Så att det gör ingenting, tänker jag. Det kan jag leva med, det här kära lyssnare.
Ja, kan
jag man. Tror jag med.
En person som lyssnar på oss, nej. Ja.
yes, vem kom vi fram till något? Vem skulle börja?
Ja, jag kan börja.
Skulle du börja? Mm. Kör.
Japp, jag kör. Vi börjar med det bästa till sist, tänker jag. Så att vi tar... Ja, det blir fortfarande väldigt bra här i början. Ja. Det är fortfarande väldigt bra. Det är bara det att vi börjar med det allra bästa till sist.
Det låter bra.
Och jag tänker börja tipsa om... jag märkte när jag var på väg hit att jag har valt 2 sekelskiftesböcker. Så att det här kanske blir lite... Det kanske låter tråkigt, men det är faktiskt inte det. Eller det, alltså det utspelar sig då, det är inte skrivet då.
Mm.
Och den första jag tänkte börja tipsa om är Skuggan över stenbänken av Maria Gripe.
Ja, den är ju en dunderklassiker.
Ja, alltså speciellt om man är uppvuxen i Sverige, kanske lite äldre. Kanske inte riktigt min generation, men jag tror fortfarande att Maria Gripe lever vidare.
Ja.
För, i alla fall för någon som faktiskt tycker om att läsa böcker, tror jag att man har hört talas om henne i alla fall.
Ja.
Men hon är ju, alltså, jag har tipsat om Tordyven flyger i skymningen tidigare, och det är liksom en av mina favoritböcker.
Ja.
Och den här är också väldigt bra, eller jättebra bok.
Mm.
Kanske att man behöver lite tålamod som läsare, för att den handlar om en tjej som heter Berta. Mm. Och Berta är ganska rik, bor i en ganska rik svensk familj. Och har det bra, och vi följer henne i hennes vardagsliv. Och det händer inte så mycket, men om man gillar vardagsliv som jag gör, så tycker man att det är spännande fortfarande. Det flyter fram, vi lär känna Berta, och sen så plötsligt så får hon, hennes familj, en ny hushållerska, eller hus eller jungfru. Och hon heter Caroline, och hon är inte så mycket äldre än Berta, men hon är väldigt speciell, hon är lite mystisk, hon är väldigt självsäker, och nu tänker, alltså, det här var väldigt långt bak i tiden, så det var ju liksom kanske, alltså, en stor grej då. Och det gillar jag med den här boken, såklart, att det är, vi blir fascinerade av den här Caroline, som hon heter, som är väldigt en cool tjej liksom. Hon smyger typ ut på nätterna, och hon säger inte allt om, alltså det är väldigt, Berta blir liksom, wow, vem är den här tjejen, vad är det med henne som är så här speciellt, och det är det hon ska ta reda på, och sakta men säkert så får hon fler och fler ledtrådar, och sen i slutet av boken så är det bara boom, liksom, wow, vad händer nu? Så att man måste väl ha lite tålamod som läsare, om man liksom, om man är en sån här person som verkligen vill att ska hända saker hela tiden, så kanske inte gör det. Men alltså, bland de bästa böckerna jag har läst är verkligen så här lite händer, och sen så bara, oh shit, på slutet. Typ sagoberättaren, som jag också tipsat om.
Du känner inte att det blir så här, att berättartempot blir stressat just i slutet, att då ska det knytas ihop, eller det funkar ändå?
Nej, jag tycker det funkar, men alltså man kan ju inte, typ, jag tycker nästan att, visst, man kan tycka, eller jag kan tycka att det blir stressat nästan varenda gång. Alltså, varför egentligen spara det bästa på slutet? Jag vill ha genom hela boken. Varför gjorde man? Men alltså, det, på något sätt så måste det nästan vara så. Eller jag vet inte, men alltså, på något sätt så är det liksom, man måste veta tillräckligt för att bomben ska kunna släppas.
Ja, okej. Då är det berättigat.
Ja, men jag kan inte säga att typ på sagoberättaren tyckte jag inte det var stressat, men fortfarande så på papper skulle det nog vara stressat, men det känns inte stressat. Nej. Och det gör det inte i den här boken heller, eller jag tycker inte det i alla fall.
Nej.
Kanske, ja, nej. Men på papper. Alltså om du förstår vad jag menar, nu känner jag kanske lite förklarar dåligt. Men nej. Det här var liksom en enkel fråga och jag får liksom gå runt i en spiral här. Men nej. Inte såklart att det blev ju liksom väldigt stort och man kan ju, alltså ser kanske stressat ut, men känns inte så.
Skönt.
Ja.
Ja. Yes, jag tänker att jag kör, jag har tre extremt olika böcker till dagens avsnitt. Och vi ska förflytta oss till Jämtlands skogar, gott folk.
Oj, oj, oj.
En miljö som inte jag har speciellt stor erfarenhet av, jag säger så. Helt fascinerande att läsa. Den här boken heter Bergetagen. Den är skriven av Camilla Sten, som några av er kanske känner igen. Hon skrev en trilogi tillsammans med sin mamma, Viveka Sten. Djupgraven senare. Så jag älskar det. Så jag var ju sjukt förväntansfull när jag sa att Bergetagen skulle komma ut då. Det är första delen i en trilogi som heter Järvhöga trilogin, och utspelar sig då på en ort som heter Järvhöga. Ligger utslängd mitt ute i de jämtländska skogarna med mycket mystik, och skogen är ju djupa, sträcker sig vilsvida omkring. Boken handlar då om en tjej som heter Julia. Hon går då på gymnasiet i Järvhöga, det kommunala gymnasiet. Och det finns också en annan skola som heter Järvhöga Lärverk. Det är alltså en gammal internatskola som har varit stängd under väldigt lång tid, för det som det händer då i skolan, det är liksom en levande myt här då i Järvhöga, att pojkar och män går till skogen och försvinner. Så det är någonting som gör då att den här internatskolan slår igen. Det är ett barn som försvinner, en pojke som försvinner, och Julia kommer då det här mysteriet på spåren. Dessutom försvinner det precis då efter att Järvhöga Lärverk, alltså internatskolan, har varit igång en period. Då försvinner det ytterligare en pojke därifrån. Så de anar att det är någonting mystiskt på gång i de där skogarna. Och det blir fruktansvärt spännande. Det är en sån här lågintensiv spänning nästan rakt igenom hela boken. Och sen slutar det bara fullt ös. Verkligen.
All right.
Och det är, alltså miljön är helt underbart beskrivna. Det är liksom allt ifrån skogarna, stämningen i dem där, den här lilla orten där folk har gått i generationer. Julias hemförhållanden är jätteintressanta. Och sen att de sitter då liksom, de sitter verkligen och forskar på liksom det lokala tidningsarkivet sitter de på. För att de märker att jag måste ju ta reda på mer om den här historien om folk som försvinner i skogen. Och hon hittar ju ledtrådar till det här mysteriet som hon följer. Skitspännande, övernaturligt och bruksskräck-fantasy skulle jag kanske säga att det är.
Okej.
Okay. Ja.
Ja.
Jättebra är den.
Det låter spännande.
Ja.
Då går jag vidare med ännu en säkert skyttesbok.
Ja.
Och den här gången så är Stolthet och fördom av Jane Austen.
Nu ska vi snacka.
Jag älskar den här boken. Jag tänker att jag börjar berätta vad den handlar om.
Ja.
Den handlar om en tjej som heter Elizabeth.
Ja.
Och hon, eller en ung kvinna för den delen. Och hon bor lite så här på landet, inte i staden, men hon är inte heller liksom en bonde, eller hennes familj är liksom inte särskilt fattig, men de har inte heller, de är inte rika, de har inte så gott ställt, men de har faktiskt ganska gott ställt, typ som en medelklassfamilj.
Ja.
Men de ser fortfarande upp till de rika liksom.
Ja, de adelsfamiljer som finns där.
Ja, precis.
Hon har ju tänkt systrar också.
Ja, hon har jättemånga systrar. Ja. Kanske inte jättemånga.
Det är minst två till.
Ja, jo, en yngre och... Jo, två yngre tror jag. Ja. Jag tror att hon är äldst eller något sånt. Tre systrar om nog. Och den ena systern, det flyttade en rik man dit.
Ja.
Till typ ett närliggande slott eller en herrgård eller vad nu rika bor i, jag vet inte riktigt. Nej, men jag tror att det är någon typ av slott, va? Ja, okej, herrgård. Ja. Han liksom ska introducera sig i grannskapet då, så han kommer till deras familj med sin bästa vän. Och för de är väldigt tajta, de två, de tycker om varandra, de vill liksom stötta varandra. Eller den ena bryr sig väldigt mycket om sin vän, för han är ganska, alltså den rika mannen som flyttade hit är ganska, dit menar jag. Han är ganska så här naiv, godhjärtad person och hans bästis vill liksom vara med honom och stötta honom. Och...
Kommer du ihåg vad de heter? Jag tror att den ena av dem heter Mr. Darcy.
Ja, det är ju han jag också vet. Men han heter väl William kanske något, jag vet, kanske hittar på. Jag kommer inte ihåg vad de heter. I alla fall, eller jo, den ena då, men ja. Den här mannen som kommer för att introducera sig i grannskapet, han får ju ett öga för Elisabeths syster, som är den vackraste systern liksom. Och hon får ett öga för honom också. Så det blir lite sådär, men de är fortfarande, den ena är rikare än den andra, och vad ska folket säga?
Väldigt mycket som social hierarki.
Exakt. Och då bjuder han henne typ, eller hela familjen, på någon typ av intro dans vill jag säga, men det låter väldigt konstigt att jag säger så, men alltså han liksom bjuder alla till en dans för att säga nu är jag här liksom. Och då får det blir lite konstig stämning mellan den här mannens bästis då, Mr. Darcy, och Elizabeth. Och sen så vill jag inte säga mer, eller?
Han är väldigt krånglig att göra med. Han är ganska, hon uppfattar honom som väldigt otrevlig och osympatisk. Exakt. Och nedlåtande.
Exakt,
då.
Han är väldigt liksom bitter och typ, han är inte intresserad av någonting. Han är liksom bara trött på det här, att han måste gå runt och...
Ja. Han är ganska less på det.
Ja.
Och sen är det en massa förvecklingar. Jag har inte läst boken, men jag har ju sett den här legendariska filmatiseringen med
Keira Knightley, är det den du menar eller vilken?
Jag har sett den med Keira Knightley och sen har jag sett serien också, BBC Junior-serien.
Aha.
Med Colin Firth i rollen som Mr. Darcy, han bara briljerar i den rollen.
Är det en serie dock?
Jag tror det.
För att jag tror att han spelar mot... Nej, han spelar inte mot henne. Nej, det var inget. Ja, det kan vara... Ja,
det har gjorts, men den filmatiseringen tyckte jag var helt sjukt bra. Och det omvärderade hela mitt förhållande till Jane Austen som har skrivit den här. Då. Jag tyckte liksom att shit vad hon var för sin tid. Det var liksom uppbyggnad av berättelsen. Jättevast öga för just de här sociala hierarkierna. Och ganska kritiskt mot dem också. Jag skriver jättebra kvinnliga karaktärer, tycker jag.
Jag håller med. Alltså, hon är ju fortfarande, jag vill inte säga liksom konservativ, men alltså hon har ju någon typ av, hon skriver in någon typ av pikar för hur man ska vara moraliskt, typ.
Yes.
Det, alltså man ser ju fortfarande, man kan ju inte säga att den är nutida, att den är så himla liksom, wow, det hade kunnat vara nu, men alltså, the core, alltså, kanske inte de värderingarna och så, men the core, att det är en kärlekshistoria och hur den får den att känna det fortfarande, alltså det hade kunnat vara romcom idag, det hade verkligen kunnat vara det. Jag blir så investerad när jag läser den här boken.
Det blir jag också, jag blir ju helt sådär, vad som händer med övriga familjen, mamman är ju helt underbart, som är väldigt här, extremt nära till känslorna pappa är med, så här, han är godmodig, snäll, tycker väldigt mycket om sina döttrar, gör i stort sett vad som helst för dem, med så här att han, det är ett väldigt fint hem de har.
De lever ju så här idylliskt, inte rikt men idylliskt, och jag vet inte. Mamman är ju, hon är väldigt, alltså jag tycker ju, man stör ju sig på honom, man tycker inte hon är snäll liksom, man tycker hon är stör, men du gillar henne liksom.
I den scenen så är hon ju, det finns sådana extremt komiska ögonblick med henne.
Det är sant, hon är faktiskt väldigt, alltså det här med hennes nerver, mina nerver kan liksom,
liksom
inte...
Det här, alltså kommer bli någon präst med i rollerna, för de försöker ju märka, men att de har tre döttrar så måste de hålla bortgifta, det är det som är premisserna, att vem ska då så att säga liksom, det måste hitta lämpliga män till mycket på hur det är liksom, faller samman eller faller ihop, jag vet inte.
Jo, så är det.
Ja. Men absolut, skitbra bok, alltså verkligen så här allmängiltig klassiker.
Absolut.
Det blir en väldigt bra övergång till den boken jag ska berätta om nu då. Det är en grafisk serieman som jag bara plockade upp från vår regnbokshylla. Den heter The Prince and the Dressmaker. Av, vad ska man säga, Jen Wang heter de som har skrivit den. Och den handlar då om den belgiske kronprinsen som heter Sebastian. Den utspelar sig då i Paris. Han har kommit hit från Bryssel. Han ska fira sin 16-årsdag där.
Är det här fiktivt?
Det här är fiktivt, ja.
Okej, för det låter väl
inte. Det här är väldigt fiktivt. De har spullit iväg rejält.
Okej.
Han... Det är såklart det är en väldigt stor fest där. In i hans liv kommer då en ung sömmerska som heter Francis. Till saken är det att hon jobbar då på en sån här vanlig syateljé. Dagen innan hon får kontakt med prinsen så har hon fått ett stort upptag i en adelsdam som behöver ha en klänning uppsydd till en stor fest. Och Francis är liksom duktig på det han gör. Den här adelsdamen vill inte vara som alla andra adelsdamer. Hon har någonting som får folk bara så här, jädrar liksom. Så hon ser en helt outrageous klänning till henne.
Okay.
Det blir social skandal i Paris. Och Francis blir alltså avskedad från sin syateljé. Då kommer prinsen in i bilden. Eller hon vet inte att det är prinsen till en början. Det kommer en tjänare som säger att jag har en person som är väldigt talas om dina klänningar. Och hem vill du då att du ska sy en klänning, helt enkelt. Och såklart är det då kronprinsen. Han känner sig inte som kille. Han känner sig väldigt bekväm och grunt liksom, i klänningar. Och de två får ju då en otroligt nära vänskap. Där hon är en av hans få anförtrodda. Liksom. Det är ju inte, såklart vet inte det belgiska kungen om det här och inte drottningen heller. Utan det här är som en hemlighet. Och sen då så går historien vidare och den har avslut som är helt magnifikt på ett folk. Alltså man blir så jävla glad av den här boken. Den är jättefint tecknad. Jag älskar karaktärerna och de här konflikterna som dyker upp och alla de här sociala reglerna. Där de också tvingas hålla sig till. Det är liksom på kronprins av Belgien på den här tiden. Det är så ganska stor grej. Och då liksom inte känna sig som kronprins utan kan bli som kronprinsessa är ju någonting väldigt, väldigt liksom, ja, det byter på knallrum kan man säga. En av de absolut finaste grafiska böcker jag har läst kan jag säga. Fantastisk
wow. Okej, ja. Blir det någon uppvisning av klänningen då?
Ja, som alltså Francis går ju loss. Alltså hon vinner väldigt mycket på det här förhållandet för att, jag menar, att hon syr klänningar åt kungar, belgiska kungafamiljen, det är ju såklart en jättegrej.
Ja.
Och hon är duktig på sitt hantverk, hon är helt nydanande i något sättet hon tänker på. Hon liksom, det går bra för henne kan jag säga.
Så hon blir liksom anställd av dem, det är inte bara att de gör det typ i hemlighet?
Nej, hon blir anställd av den belgiska kungafamiljen, eller av prinsen. Så hon jobbar ju där väldigt hårt. Hon inser att jag har ju spelat med det kontrat så kommer det här bli en jättebra karriär för mig också. Samtidigt känner hon ju väldigt starkt för prinsen. Hon förstår ju att det är inte en helt bekväm situation.
Nej.
För honom och AI va? Ja.
Okej.
Okay. Så sagolikt bra mot folk.
Coolt, spännande.
Yes.
Då går vi vidare
med
ännu en, nej inte ännu en serieroman. Men det finns bilder. Det finns bilder, det känns lite som en serieroman för att alltså, boken är liksom sådär, den där storleken som serier brukar vara, i alla fall Liv Strömqvists serier, vilka jag har läst. Det är ungefär det jag har, det är min erfarenhet av serier, men i alla fall så, jag har lyssnat på ett serieavsnitt förresten, det var väldigt bra, jag tror jag har sagt det tidigare, men jag måste ju liksom läsa några av dem som ni har tipsat om. Det märktes att ni det var liksom er grej. I alla fall så, det är den där, liksom, det känns lite så här som en serie, det är därför jag säger det, för att det är liksom den där storleken och det är inte riktigt A4, det är lite bredare. Den heter Var kommer du från egentligen?
Ja.
Och den är skriven...
Den är alldeles svibar.
Ja. Jag älskar den för att, ja, det finns då, jag kanske ska säga först att det finns bilder, det finns text, det finns dikter, men det finns också historier, men ingenting är, alltså ingenting är liksom en längre, ett längre kapitel. Det finns, nej, kapitel, men i varje kapitel så är det korta historier eller dikter är, eller bilder eller något sånt.
Det är olika röster som får komma fram. Precis. Så det är inte en roman, nej, alls, nej, det här, utan...
Men jag gillar verkligen hur de inleder boken, eller Tänkvärt då som har skrivit den, är typ en organisation, eller ja, typ ett, alltså de har ett Instagram-konto i alla fall, där de lyfter olika feministiska, jag vet inte, bara jämställdhetsgrejer, ja, typ mot antirasistiska grejer och, ja, såna, ja, sånt. Och de liksom visar på hur det är i vardagen för människor. Och det är väl, ja, det den här boken handlar om, att människor ska få sin röst hörd.
Ja.
Och att kollektivet ska göra den här boken. Alltså det ska vara någonting som alla gör tillsammans. Det ska inte bara vara liksom Tänkvärldsgrundare som då skriver det här förordet.
Ja.
Att det ska inte bara vara den här personen som skriver och berättar om andra, om andras historier, utan det ska vara, ja, alla som skriver om vardagsrasismen.
Precis.
Och alltså,
det är också, jag läste den också, tänkte jag så här, den här ska jag läsa för att det är väldigt vettigt att bli medveten i sin egna glasögon, hur man tittar ut på tillvaron.
Mm.
Sådär. Vi tycker ju väldigt mycket om inbilda, så vi går omkring och talar fördomar. Det är första steget att inse liksom, att du har dem faktiskt. Du går ju och projicerar grejer på tillvaron utifrån ditt,
ja,
perspektiv, och det är jätteviktigt, tycker jag, liksom, att tänka på det. Det tycker jag var den stora förtjänsten som,
ja,
som jag fick ut av boken.
Det finns ju fördomar på båda sidor, alltså det finns ju fördomar på, alltså den som kanske behandlar någon rasistiskt har fördomar, men även den som blir behandlad rasistiskt har ju också fördomar. Alltså det är ju, ja, inget att skämmas för, eller att liksom känna att jag vill inte läsa den här boken för att du vet så här, ja, jag är ju en bra människa, det här är inte för, eller alltså jag vet inte.
Jag tycker att vi, nej, men de här boken ska man läsa för att just för att bli medveten om det här.
Ja. Alltså, man ska inte skämmas om man känner sig utanför, om man inte är en av dem som blir. Så i boken så handlar det ju om massa olika människor, men det är, ja, också en grupp människor, och det är människor som är utlänningar eller känner sig utanför i samhället, ja, på annat sätt. Och man, bara för att man inte kan identifiera sig, så behöver man inte bli liksom så här all defense mode shit. Jag har inte gjort så här. Jag är ju en bra människa. Jag har ju aldrig varit med om de här situationerna, utan liksom gå in och tänk shit, kanske jag har varit med om det här, eller, ja, kanske jag har sett det här hända, för att alltså det jag gillar med den här boken är att utlänningar i det här landet har, alltså jag känner inte att det har blivit det. Jag vet inte om det någonsin kan bli en liksom fullständig integration. Men det som jag känner att många utlänningar får göra är att skapa en plats åt sig själva där de inte känner att de har en plats. Och det är därför det bildas segregerade områden och typ såna här böcker och jag vet inte, alltså bara orten rap typ,
ja,
såna grejer. Och den här boken är verkligen en, det är en plats där människor som annars inte får sin röst hörd kan få sin röst hörd,
ja.
Och att, alltså om den här boken kanske hade kommit ut när jag gick typ femman eller sexan, så hade det varit stort för mig, för att om man känner mellanförskap så känner man att man inte hör hemma, men egentligen så hör man hemma om man hör hemma med alla de här människorna,
ja,
som man inte ens tänkte på att man hör hemma med.
Precis.
Och det är det som är så himla, alltså jag vill bara trösta dem. De här historierna skriver om människor som är äldre än mig, men de skriver om när de var 8, när de var 12, när, ja, de var 15, när de var 16, ja, och det är hemska saker som händer, och jag vill liksom bara gå in och bara nej, det finns bra människor där ute, ja, det är inte bara hemskt, det, alltså jag vill, det är liksom, det är inte hopplöst.
Precis.
Och det är verkligen en bra bok om man vill lära sig. Definitivt. Alltså det finns typ sidor med det, alltså det kommer in hela tiden sporadiskt, typ vet du vad kolorism är? Vet du vad det här är? Liksom, ja, nidbild. Alltså, ja, det är en jättelärande bok. Jättebra att läsa om man vill lära sig. Och alltså till och med om man inte ens känner att den här boken, jag blir identifierad i den här boken. Jag känner, ja, att det här är mig det handlar om.
Liksom. Ja. Mm.
Så ja. Väldigt fin, bra, bra bok. Väldigt bra bok. Väldigt aktuell alltid, skulle jag vilja påstå. En fantastisk bok. Jag önskar att den hade funnits tidigare, men det är bra att den finns nu.
Yep. Det blir väldigt naturlig övergång för mig. Det var så bok då.
Vad bra.
Av Elin Persson, en debutbok. De afghanska sönerna heter den då. Den handlar om Rebecca. Hon jobbar på ett HVB-hem. Där det bor killar som nu har kommit från Afghanistan, flytt kriget där. Och hon är ju någon sån person, hon går ju alla de här interkurserna och så vidare och ska förhålla sig till den här verkligheten som de här killarna liksom befinner sig. Den här eviga väntan, du kan inte göra någonting, du har inga rättigheter i stort sett, du har rätt att vistas i landet. Du kan inte gå några utbildningar, du kan inte liksom jobba och så vidare, utan bara den här väntan på att få din ansökan behandlad.
Mm.
Och så klart, det är ganska tärande. Och det säger ju Rebecca också, att hon liksom, det blir ju personliga relationer för henne, liksom alla de här unga männen som hon möter då, Hamid till exempel då, och Ahmed, Saher. De var alla olika, de kommer verkligen fram helt underbart i den här romanen, de är helt egna karaktärer. Och jätteintressant liksom, att få liksom en insyn i den här verkligheten.
Ja, för jag tror att det är svårt att eller att känna att man förstår någon,
ja,
om de inte själva kan uttrycka sig till fullo på språket i, ja, det landet de är i, eller, precis, ett språk som, ja, landet de är i kan förstå.
Yep. Det är, jag tyckte att den här var skitbra. Jag skrev då att innehållet i den här boken är, det blir så påträngande för att Elins språk är då, det är väldigt sansat, väldigt stramt hållet, inga sådana här stora känslor som bara, det är förfärligt, det är förfärligt. Att det är staplade beskrivningar på det här händer under en dag och så vidare. Så väldigt sådär, det blir som en kontrast mellan språket och den här förfärliga situationen som de befinner sig i. Jag skrev också att jag tyckte då att som ungdomslitteratur, jag brukar ofta föra fram det, att ungdomslitteraturen tycker jag är bäst på att behandla de här svåra frågorna på ett lite annat sätt än vad vuxenlitteraturen gör. Man tar tag i de här liksom, hur är det att liksom komma och vara asylsökande, hur är det att bo på ett HVB-hem, sådana saker tycker jag är kommer fram jättebra i den här boken. Det är väldigt allvarligt och tråkigt. Det här är liksom ingen feel-good-bok på något sätt. Men till saken hör jag då, om man läser den i stort sett ett svep, den är på knappt 200 sidor tror jag.
Ja, det gör man med tänkvärdsbok också.
Ja.
Verkligen.
Den är ju 192 sidor lång. Är de här då.
Men är det typ som en dagbok fast mer liksom strukturerad? Typ lite som ett manus typ. Så här var det liksom, jag
nej,
vaknade.
Det är inte sådär dagboksart, ska jag inte säga. Den är berättad ur jag, alltså första person perspektiv då. Hon som har skrivit den, hon jobbar i socialt arbete, så hon kan ju jättemycket om det här.
Aha, okej. Ja.
Okay. Yeah. Alltså, så att helt otroligt, alltså jag vill hemskt gärna läsa mer från henne. Det var fruktansvärt starkt. Mm. Verkligen.
Ja, det blev mest av att läsa den här tror jag.
Ja.
Av alla vi tipsat om idag. Ja. All right, bra avslut liksom.
Ja, bra avslut. Vi avslutar med idag av allvarlig bok. Det kommer såklart fler avsnitt. Gott folk, njuta av sommaren och hoppas att ni har det fint där ute.
Japp, gör det. Jag, från mig, hälsning från mig också. Ja. Ha ett bra sommarlov om ni har det. Ha ett bra semester om ni har det.
Precis. Ha det fint, vi hörs. Hej, hej!